Hej och välkommen till Polispodden i Umeå. Och idag då är det Ofelias favoritavsnitt. Hon har hypat det här så ofantligt mycket. Det ska handla om kriminalteknik. Du kanske kan få fortsätta där, Ofelia. Vad är det som gör dig hypad på det här avsnittet?
Ja, men jag har alltid varit fascinerad av kriminalteknik, brottsplatsundersökningar. Och jag nämnde ju i första poddavsnittet att jag tycker att det är väldigt roligt med brottsplatsundersökningar. Men du däremot, Viktor, du sa ju att du, på grund av att du är lite bitig, så tycker du att det är lite kämpigt med brottsplatsundersökningar. Ja, är det därför du har valt att byta tjänst?
Jag har ju fått mycket kritik för att jag sa bitig. Jag har insett att jag är ju inte det. Jag är väl mer pappakropp kanske. Eller jag vet inte. Min arbetsgrupp skrattade gott när de lyssnade på det avsnittet. Nej, men det är inte det. Precis, jag jobbar inte kvar på ingripande verksamheten. Jag jobbar som stationsbefäl idag. Och för att förklara en svår tjänst så är det väl att, ja, men det innebär att jag sitter på inre tjänst fast jag jobbar tre skift och vi prövar mycket frihetsberövanden.
Och det är ju väldigt många olika arbetsuppgifter har du ju egentligen, så det är inte bara det, men...
Men man kan säga att är man frihetsberövad, har man blivit det av polisen, så är det oftast jag som på ett eller annat sätt prövar det frihetsberövandet om det ska bestå, liksom den lagliga grunden för det. Det finns, nu ska vi inte orda jättemycket om det, men så...
Nej, för nu ska vi prata om kriminalteknik.
Ja,
och varken du eller jag är ju några experter i ämnet. Så med oss idag så har vi en äkta kriminaltekniker, Linda. Välkommen hit.
Hej och tack.
Nu har vi sålt upp dig extra.
Ja, nu känner jag ju att jag har höga krav på mig när jag var producerande. Precis,
ja. Men vad gör en kriminaltekniker?
Ja, men en kriminaltekniker, jag kan ju börja med att säga att de flesta av oss är poliser i grunden, men vi har ju även civilanställda kriminaltekniker. Men det vi gör, det är ju brottsplatsundersökningar. Vi begärs ju ut av förundersökningsledare, åklagare, för att göra undersökningar på plats och även delundersökningar då. Som klädundersökningar, fordonsundersökningar och sånt där. Men främst så är det ju ute på fältet. Och då gör vi ju, och har det hänt någonting, ett inbrott, enkelt. Mm. Enkelt behövde det inte vara, men...
Det är det första kanske man tänker på.
Ja, men, precis, det klassiskt. De flesta tänker kanske inbrott. Och då gör vi ju, en platsundersökning, kolla vad är det som har hänt här, har det hänt och hur har det hänt?
Vad är det första man tittar på när man kommer på platsen, vad letar man efter?
Vi försöker då vi kom på plats, oavsett om det är ett inbrott eller ett mord, våldtäkt, rån, ja vad det än må vara, så försöka skaffa oss en uppfattning om vad är det som har hänt här, och så måste vi ju jobba successivt inåt, in i huset då, eller beroende på vars kroppen ligger eller vars våldtäkten har skett eller inbrottet, ingångsvägen, så jobbar vi oss in. Vi måste ju säkra skoavtrycken, vi måste ju kolla om vi kan hitta annat som kan göra att vi hittar misstänkt. Eller gärningsmannen som gjort det.
Så man går lite från, utifrån och in?
Ja, vi jobbar oss ju utifrån och in. Så att vi ser ett inbrott och vi har en krossad ruta man har gått igenom. Eller en altandörr. Så går vi kollar ju av utifrån. Först sen har vi ju hjälp av hundar också som kan säkra färska spår. Så vi har ju en brottsplatsundersökande hund som inte ingår i våran grupp men som finns i regionen också. Vi har ju även andra hundar som kan hjälpa till då och söka spår ute om de har en flyktväg eller så.
Vad är det för typer av spår som hundarna letar efter då?
De här BPU-hundarna som vi har, de står där för brottsplatsundersökande hund, de söker ju färska spår då, som saliv och blod. Om jag inte helt ute och cyklar, men blod brukar de också.
Ja. Men typ kroppsvätskor, eller kan det även vara, men hittar de andra saker också? Alltså brottsverktyg eller...
Ja, men det kan de ju hitta, absolut. Ja.
Men oftast tar
men
man
det,
in
det ska ju vara lite... färska, de ska söka varje 24 timmars spår, alltså, ja. Sägs det. Ja, just det. Men de är ju otroligt duktiga. Men vi gör ju så, vi jobbar oss ju utifrån och in och försöker säkra det spår vi kan hitta då. Det är klart att vi är ju bara människor och vi har ju inte sett hur de har gått tillväga, så det är klart att det kan missas saker, så är det ju. Men vi ser att du har brytmärken på en altandörr, ja, då kan vi ju säkra de märkena då.
Vad ska man med de märkena till, tänker jag, när man har säkrat dem?
Vi gör ju en sån här avgjutningsmassa då, som vi använder oss av för att säkra det verktygsspåret. Och så sen kan vi då ja, men ni på IGV gripa då en gärningsman som man misstänker har med det här att göra, och så hittar man en kofot till exempel i bilen, så kan vi ju jämföra den kofoten då med verktygsspåret som vi har avgjutit då.
Ja, för det,
fast det gör ju inte vidare, då måste vi ju skicka det till NFC som står för Nationellt Forensiskt Centrum. Vi skickar ju det till Linköping då, som analyserar och
matchar ihop det liksom.
Ja, men precis. Ja.
Men visst är det då, visst har jag förstått det rätt, att men verktyg, det är inte så att ni kan se att, eller det spelar ju som ingen roll att ja, men det här är en kofot från Biltema, utan det är snarare de här spåren som finns i verktygen, ja. För de är väl unika i sig också oftast, om man använder dem några gånger eller sådär, att de får unika spår i sig.
Ja, men precis. Man kan matcha. Exakt. Man kan ju se, jag menar, ja, man kan ju se om det, alltså en kofot är ju ganska, om man använder, den är ju speciell i utformningen, så man kan ju ana att det är en kofot och det är det man ska leta efter. Och sen kan det ju vara så att det är en blå kofot och den har satt färg i spåret, vilket gör att då kan vi ju ta färgprover och så kan man kolla det gentemot kofoten också.
Ja, just den färg som den har på sig.
Ja, men precis, jämföra färgen på kofoten jämfört med. Mm. Så att, det kan vi också göra.
Men och om jag är som målsägande blivit utsatt för ett brott, nu tar vi ju ett inbrott för enkelhetens skull. Mm. Vad bör jag tänka på för att underlätta för er när ni ska säkra spår?
Ja, men precis, där är det ju att, alltså jag kan ju förstå som utsatt för det här, en målsägare som har blivit utsatt för ett inbrott, gärna vill in i huset och kolla vad är det som har hänt här och vara överallt och kolla och lyfta på grejer och ja, men en krossad ruta var nästan så att man vill få lite städa direkt, kanske bara för man känner att det här är ju så hemskt och kränkande för en. Och man vill bara, men det bästa för våran del och även för er del också, för att det kan vi ju säga också att alla som jobbar på IGV också ska ju ha en grundläggande kunskap till att hantera inbrott då, alltså kriminaltekniskt.
Ja, nu lät det som att Viktor är värdelös på det, men absolut inte. Nej, men vi har ju en grundutbildning, så vi sköter ju bra ändå, ni experter.
Ja, men precis. Alltså, och ni ska ju sköta en viss del själv då.
Men vad ska man tänka på då?
Liksom, men alltså, det jag skulle säga det är att inte vara inne och trampa överallt. Alltså, försök att, ser man att det har hänt någonting här, nu har vi haft inbrott, försök om det går att packa ut och inte börja städa, sopa ihop, eller utan går det så backa ut och ring polisen, så ofta så kommer ju då, och alltså ni första på IGV och gör en första check som se om ni kan klara av att göra det själv eller om ni vill att vi ska komma ut då. Men framförallt är att backa ut och börja inte att städa eller ja, men trampa överallt, för det försvårar ju, då kan man ju trampa i skospår till exempel, man kan, ja, det kan ju försvinna spår som vi tycker är fibrer, om de har fastnat med en tröja i glas eller de har kryp in eller ja. Mm. Så att försöka att inte vara där.
Precis, för det upplever jag också är jättevanligt bland, jag menar, typ hos företag där det har försvunnit mycket verktyg jättedyra GPS-er, att företagen vill ju fortsätta jobba på som vanligt, de vill inte vänta in oss eller vänta in er.
Nej.
Och det försvårar ju otroligt mycket.
Ja, men det gör ju det.
Men tänk om jag har blivit utsatt för ett inbrott och så bestämmer en förundersökningsledare att det ska kriminaltekniker komma på plats.
Ja.
Hur lång tid kan jag ta innan, hur lång tid förväntas det innan ni kommer på plats?
Ja, men allting handlar om egentligen vad, vi har ju våran chef, om man säger som prioriterar ut oss också. Allting beror på vad är det som har hänt och har vi fullt upp, så då kanske det är så att vi kommer bolla tillbaka jobbet till er, att ni får göra det. Så kan det vara, men för ofta så är det ju så att vi vill ju ut och jobba, så ofta så åker vi ut direkt. Vi åker ju inte ut, vi har ju kontorstider, så vi jobbar ju 8-17. Och sen har vi ju beredskap, men så vi åker ju ut så fort vi bara kan. Mm. Så att, ja, för det är ju jobbigt för målsägarna. För de drabbade att måste vänta in, de vill ju gärna få det bara undanstökat lite grann och få fortsätta. Mm.
Jo, även om jag kan förstå liksom som målsägare kanske att man vill, om vi går tillbaka till förra ämnet, gå in och städa upp, eller man är ju mitt i, man kan ju uppleva det som att man är mitt i en händelse, att man är utsatt för inbrott, och det har man ju. Men sen man får kanske försöka tänka lite att det här har redan hänt.
Mm.
Alltså att jag går in och städar nu, det kommer inte förändra någonting.
Däremot, nej, det kan ju försvinna jättemycket för oss.
Ja,
om man går in och städar. Det kan ju finnas blodspår och så har man bara städa undan eller plocka undan och så helt plötsligt så försvinner det för oss.
Och det vet jag, det brukar de säga också när man ringer till polisen. Mm. Om man pratar med RLC till exempel, regionledningscentralen. Mm. De brukar ju säga också, gå inte in, liksom, rör ingenting. Så får du komma på plats först och göra en bedömning.
Ja, men precis. Jo, helt klart.
Mm. Men vad gör ni med spåren som ni säkrar? Vad händer med spåren sen?
Det vi gör, vi skickar ju det till, vi ser att vi har biologiska spår då, som saliv eller blod som vi har topsat, då skickas ju det till NFC då, till Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, som gör analysen på topsen. Och har vi skospår, då vill vi måste ju som ha någonting att jämföra mot, alltså kan vi gripa en gärningsman i närheten av det här, så då kan man ju jämföra skorna, eller att det grips en på plats eller hur det blir, så kan vi ju jämföra skorna mot skospåren på platsen, och det händer ju lite nu och då. Men annars så då vi säkrar skospåret, så fotas det upp och så har vi vårat system då, som vi lägger in alla bilder i. Och sen får det liksom ligga där på vänt tills vi kan ha någon som vi kan jämföra mot. Men framförallt fingeravtryck och DNA, det går ju direkt till Linköping för att köras genom deras system då, för att se om vi kan få träff mot person. Och då är det ju förutsättning att en person, alltså att de är daktade och topsade då. Och
vad innebär att man är daktad?
Ja, daktade, det är ju att de är fotade och fingeravtrycken är säkrade på. Och det är ju personer som är dömda för brott som finns med i systemet. Då. Mm. Och kan vi då få träff, då får vi ju en pling att nu har vi fått en träffrapport. Och då kan ju utredaren fortsätta utreda vidare mot den personen som man har fått träff mot. Annars så ligger det ju kvar i vårt spårregister att vi ser att vi har topsat och fått en DNA-profil på den här topsen. Då sparas ju det i spårregistret. Så att blir det då en person som grips nere i Skåne och så topsar man den personen, då kan ju det träffa då sen mot spårregistret. Jaha, du har ju hittats, eller ditt blod har hittats på ett inbrott i Umeå. Till exempel.
Och det hände ju ganska nyss här i närheten av Umeå, en av kranskommunerna.
Ja, men precis. Ja, men exakt. Det hade
så
vi.
Man håller väl säkert på att utreda det fortfarande.
Ja, men precis. Och det var ju typ 5 år gammalt eller något sånt där.
Ja, så även för att man inte får träff direkt så kan det ju komma träff om några år. Då kan man ju återuppta ärendet. Så att.
Jo, men precis. För det är det som är jobbiga för målsägare. Och det försöker vi säga också då vi är ute på platsen. Att det kan ju komma ett nedläggningsbeslut. Men det är ju på grund av att i dagsläget har vi ingenting som vi kan gå vidare på. Men det betyder ju inte att vi inte kan återuppta ärendet om något år då. Och det brukar de tycka är ganska skönt att höra. För det kan ju vara ganska jobbigt att så bara få ett brev i posten där man har lagt ner ärendet.
Mm. Det måste vara ofantligt skönt. Nu vet ni, det där som träffen man fick in. Visst, nu avvaktar vi och ser vad som händer i det ärendet, men att man kan ta upp det igen och liksom känna, men nu fortsätter de med det här. Ja. För nu har de något mer att gå på.
Ja, men precis.
Det kan jag tänka. Men samtidigt måste det kännas ofantligt jobbigt att få ett nedläggningsbeslut också på samma sätt.
För det är ju otroligt jobbigt för dem. Ja. Det är ju så, kan man tänka själv.
Ja. Men du, jag vet att du har en historia om en hamburgare.
Ja.
Och då tände jag ju till på alla cylindrar.
Nej, men det var faktiskt ganska nyligt. Jag fick höra det, en kollega uppe i Luleå som hade säkrat om det hade varit mord i Boden eller hur det var, så hade de säkrat en hamburgare i en sopkorg från, men typ, jag vågar inte säga om det var Max kanske, som hade de säkrat gärningsmannen kastas hamburgaren i sopkorgen och sen så tar de upp hamburgaren och så får de en DNA-profil från träff på den där hamburgaren.
Och det är ju ofantligt häftigt. Eller jag vet inte, alltså.
Det är ju att tänka utanför boxen i alla fall.
Jo, ja, men verkligen. Jo, det var riktigt kul. Så att vi lämnar ju DNA lite överallt. Det är tydligt.
Ja, om jag hade fått den träffen, det hade jag ju livnärt mig på i flera år.
Det vet
jag.
Ja,
ja. Ja, men verkligen satt upp en plansch på kontors. Ja.
Men är det ofta så, är det mycket att man får tänka utanför boxen? Man har väl säkert det här, de standardrutinerna som vi gör, men sen kanske.
Jo, men precis. Alltså, vi vet ju hur vi ska, undersökningen egentligen ska gå till, alltså då vi är på platsen. Men det är ju det, att då vi kom på en brottsplats, oavsett vad det är, så skaffa, vi ska liksom skapa såna hypoteser, eller ha det här hänt? Hur har det hänt? Och, eller kan det här ha hänt? Så att bara för att vi har fått en anmälan om en viss grej, så betyder det ju inte att det har hänt. Utan vi måste ju gå dit och vara ganska objektiv och fundera, har det här hänt? Kan det här ha hänt?
För det är ganska lätt, upplever jag i alla fall, att vara ganska färgad när man kommer till platsen. Man får en bild av, ja, man kanske inringaren eller målsägaren, och så går man in med det mindsetet. Men det är så viktigt som du säger, att man liksom försöker tänka utanför och liksom se, finns det andra typer av alternativ? Ja. Kan det ha varit på ett annat sätt? Eller?
Jo, men precis. Och det är ju otroligt viktigt. Vi är ju alltid två stycken som gör alltså platsundersökningarna. Och det är otroligt viktigt att vi har en diskussion och är öppen. Och vi kan ju bolla idéer som är... Ja, ibland så kommer vi på en brottsplats där det kan se verkligen illa ut, och man förstår inte, hur har det här hänt? Kan det ha hänt så här, eller kan det ha hänt så här? Och så har man en diskussion, och så någonstans så skulle det se ut så här om det målsägaren har sagt har hänt. Ja, jo, men det är mycket möjligt att det kan vara så. Så att vi ställer ju som hypoteser mot varandra, och alternativa hypoteser mot varandra, så att vi kan komma fram till någon form av slutsats. Så är det ju. För att efter vi har gjort våran platsundersökning, då ska ju det här bli ett protokoll där vi skriver ner alla våra iakttagelser och sen en analys och slutsats på slutet som vi ska kunna stå för och sitta i rätten och förklara.
Och vi har ju fått in väldigt många frågor via vår Instagram. Och en av de frågor som är väldigt vanlig är, hur blir man en kriminaltekniker? Måste man ha en polisiär bakgrund eller?
Ja, nej, det behöver man ju faktiskt inte. Utan vi säger som hos oss i vår forensikgrupp 2, som vi tillhör då, här i Region Nord, så är vi... Vi är 12 stycken med våran chef, och då är 2 stycken civilanställda faktiskt. Så att man behöver inte ha en polisiär bakgrund. Men de flesta av oss är ju poliser i grunden, och sen så har vi vidareutbildat oss till kriminaltekniker. Och då, som det ser ut nu, så har vi ju då först, så då man blir anställd på forensikgruppen, så jobbar man som mängdbrottsundersökare kan man säga. Och då är det ju att göra... främst av inbrott och sånt, för att få komma in i arbetet lite grann. För egentligen grunden till all kriminalteknik är ju det vi gör på inbrotten. Alltså det är att söka skospår och blod och saliv, alltså DNA, fingeravtryck. Så att då får man göra det ett tag och känna sig att man kommer in i arbetet, och sen så vidareutbildar man sig till kriminaltekniker, och då är det ju 18 veckor i, som det ser ut i dagsläget, i Linköping på NFC, det är de som utbildar oss.
Och om man inte är polis och vill bli kriminaltekniker, hur går man tillväga då?
Ja, men som nu till exempel så anställde vi ju en kollega bara förra året, och hon var ju civil. Då går det ut en som vanlig förfarande med ansökan, att vi söker en person som vill utbilda sig till kriminaltekniker.
Okej, då söker man tjänsten och får man den, så då får man utbildningen.
Ja,
med då det.
Precis. Du får ju utbildningen då du har fått tjänsten. Så är det ju.
Ja, vi har fått in väldigt mycket frågor från våra lyssnare och Instagram följare. Och vi har ju tagit upp, de flesta frågorna har vi hunnit tagit upp, men det är en fråga vi inte har tagit upp. Och jag tror att du Linda kommer få svara på den här frågan. Det är... blodbildsanalys, används det i någon form som bevisning?
Ja, alltså blodbildsanalys i Sverige, så har vi ju blodbildsexperter. Så i vår grupp så har vi ju en kollega som, han är ju blodbildsexpert.
Vad är en blodbild då? Alltså
en blodbild, det är ju, man kan komma på en brottsplats och så är blod överallt. Och då, de här alla som är kriminaltekniker har ju en grundutbildning i blodbildsanalys. Men de här har ju en vidareutbildning och är experter. Så de kollar ju in i, vad säger blodet? Alltså det kan ju vara stänk och man kallar det för typ avkast och avsatt och sånt där. Det är ju om man har man haft blod på en hand och så stryker det efter väggen, eller att du har fått ett slag och så har du fått en ett blodstänk efter väggen då. Men då kan ju de här, de är ju så duktiga så de kan ju se då, de går in och så bara, ja men här har du fått ett slag och det har ju gått i den riktningen och här har det varit ett tillhygge som har gått och eller som har slagit mot en blod och här har en blodig kroppsdel kanske strykit ut mot väggen och ja, så att de är ju otroligt duktiga och går in i som detaljerna på det här och mäter stänken och ja, de är superduktiga. Och vi kan ju göra lättare blodbildsanalyser då. Men det är ju samma sak, där begär ju då åklagaren oftast ut då, vill man ha en utförlig undersökning av blodbilden på
platsen. Åker de ut på platsen då, eller är det att de tittar på bilder som kanske patruller eller ni har tagit?
Det kan de väl göra ibland, men ofta så åker de ut kan jag säga, och då har de ju en som är som insatt i ärendet och så har de en annan som inte har läst på någonting överhuvudtaget oftast, så går de ut och gör den här undersökningen, och det här, de är ju ja, jättenoggrann och otroligt duktiga.
Bra, tack.
Så att det används kan vi säga.
Ja. Men Rufelia, jag vet också innan att vi avslutar att du har någonting att berätta. Och jag tror att Linda känner till det här lite också.
Eller berätta och berätta. Jag har mer att jag vill skicka med en uppmaning till lyssnarna. När jag gick på polisutbildningen så hade vi en lärare som var besatt av fingeravtryck. Och det gjorde ju att jag granskade mitt fingeravtryck och hittade en liten smile i mitt finger. Alltså rundring, öga och en stor glad mun.
Och jag vet att du har ju det här fingertricket tror jag på din telefon, va? Ja, som bakgrundsbild.
Ja, och det är mitt enda partytrick, så låt mig ha det. Men därför vill jag bara skicka med en uppmaning till er lyssnare att granska era fingeravtryck. Jag vill veta om det finns fler där ute som har en smiley i sitt finger. Gärna om det finns en suris där ute som vi kan matcha med. Så kanske vi kan göra en konstinstallation eller någonting. Så att kolla på era fingeravtryck och sen så hör ni av er. Skriv till oss om ni har något roligt, så kollar vi på det.
Vi avslutar så. Hej då!